Hej och välkomna till Beroendepodden. Mitt namn är Anneli. Idag har jag med mig en fantastisk människa och vän skulle jag väl vilja säga. Micke Rylander. Hej och välkommen till Beroendepodden.
Hallå, jättekul att vara här. Äntligen. Och också det här med att bli lite trött på uttrycket tänka utanför boxen. Men att tänka annorlunda. För på något sätt så är det ju så här att vi är ju så här flockdjur som gärna gör som alla andra.
Mm.
Men de som verkligen startar ett Spotify eller en Hultsfredsfestival eller bygger ett Jukkasjärvi eller i ditt fall har en hjärntumör och åker utomlands med en hund.
Och vandrar i Spanien.
Ja, olika galna människor som gör olika konstiga saker. Liksom. Det är de som går gör den här udda grejen som inspirerar.
Mm.
Sen verkar ju väldigt många gilla de här mainstream-sakerna också. Men de som verkligen smäller igenom, det är ju de som gör något udda först.
Mm.
Och det gillar jag. Jag gillar det liksom. Jag gillar att titta på trender och sådär. Och det får man göra jättemycket på reklambyråer.
Mm. Men hur blev det med alkoholen? Hur utvecklades den under perioden?
Ja, den utvecklades ju då. Alltså det var ju jättemycket firmafester och det var kundmöten och det var då rockkonserter och sånt.
Mm.
Om vi nu backar tillbaks till den tiden. Och då passade jag på att gifta mig och få barn samtidigt.
Mm.
Och där kom jag ihåg att jag tyckte att det var okej att ha en sexpack i kylen, att dricka en sexpack 3,5 öl per kväll.
Mm.
Det tyckte jag var en rimlig reson. Det gör ju alla.
Mm.
Tyckte jag. Men det där blev ju ganska snart liksom för lite. Och då kom jag ju på att jag kunde ju dricka en sexpack i bilen på vägen hem. För då hade jag ju en sexpack kvar när jag kom hem.
Mm.
Och så hade vi en pelletspanna i vårt hus. Och det måste ju vara Sveriges mest välbevakade pelletspanna. För där var jag också och drack då. Mm. Då hade jag min lagliga sexpack i kylen som jag drack av. Jag hade druckit en sexpack på vägen och jag hade en sexpack i källaren. Sen växte det till, ja, jag tror jag drack 4 sexpack om dagen när jag drack.
Det här var när din dotter var liten?
Ja,
mm.
Absolut. Det här var precis...
Så du började inte känna liksom att du hade problem eller du tänkte inte i de barnen? Du bara gömde oss, smussla?
Nej, det gjorde jag inte. Men smusslandet borde ju egentligen varit någon liten ledtråd till att det var ett problem.
Mm.
Men det var ju inte. Jag kommer ihåg att vi bodde på landet då för vi startade stuteri med arabhästar också. Mm. Och då vet jag en av kompisarna till min dotter kom hem till oss. Hon skulle leka med dottern.
Mm.
Och då samlade de burkar till sin förening. Och de sa att den här resan hem till oss, det var den mest lönsamma resan de har gjort det året.
Mm.
För jag försökte ju dölja de här sexpackarna genom att kasta ut dem genom fönstret bakom en sten. Såg det ut som i mitt huvud.
Mm.
Sen kollade jag ju inte om den handlade där.
Mm.
Så det här gjorde jag ju varje dag. Så det låg ju hur mycket burkar som helst där. Och det här ledde ju fram till massor med brutna förtroenden. Det största sorgen, det är ju mot min dotter.
Mm.
Och andra saker som också var... hos min arbetsgivare på reklambyrån med reklamkampanjer som jag skulle genomföra och som jag också hade lovat stort och brett och sådär. Och den där lilla känslan av ångest i magen som vaknar varje morgon blev liksom större och större och större och större. Och den där växte ju i mig tills den dagen som... Det gick inte så fort som det kanske låter nu, men när jag inte ville vara med längre. När ångesten var så stor att jag ville helt enkelt ta livet av mig. Och i det då hade jag planerat, jag visste hur jag skulle göra. Men jag hade ändå bestämt mig för att jag skulle ringa runt. Prata med jourhavande präst, prata med någon alkoholpool. Så hade jag jobbat ihop med en kille på en reklambyrå som var nykter alkoholist.
Mm.
Och de andra, de här prästerna och sånt, jag fattade inte någonting av vad de sa eller sjukvården. Jag har en syrra som jobbar på SOS och han polare som jobbade med ungdomar på med drogproblem. Men ingen av dem liksom först, jag förstod inte vad de sa.
Mm.
Och då så, men den här killen gjorde det och han lyssnade länge och sen efter ett tag så säger han: men du Micke, får jag ställa en fråga till dig? Och så frågar han: skulle du kunna tänka dig att vara nykter i ett år? Då kände jag in den frågan, för då var jag som sagt var på väg att göra av med mig. Jag hade ingen ork längre för att ljuga.
Mm.
Jag mådde så jävla dåligt. Och tänkte efter, hur långt, om jag verkligen tar i hur mycket jag kan, hur länge skulle jag kunna vara nykter? Och när jag tog i så mycket jag kunde, då kom jag upp i 3 dagar. Och det tyckte jag var skitbra. Jag hade räknat med att han skulle säga, fan vad bra du är, vad duktig. Liksom. Det gjorde han ju då inte. Och då sa han bara att då har du problem. Så. Och sen säger den jäveln inget mer. Och då blev ju hur förbannad som helst på honom. Så jag gick omkring, kom ihåg, och var så arg. Förbannade honom och sa, jävla idiot. För att han inte gav mig liksom hur någon lösning.
Mm.
Så dagen efter ringde jag tillbaka till honom. Och så sa jag, och nu det är ju egentligen, för nu säger jag att dagen efter ringde jag tillbaka till honom. För nu har han ju redan fått bort mina tankar från att ta livet av mig. Till att bli förbannad på honom. Det är ju ett genidrag.
Mm.
Och när jag ringer tillbaka till honom och säger, och vad gör jag då då? Och så skrattar han och sen säger han, ja, du skulle ju kunna be om hjälp. Det tar några dagar. Och jag har inte druckit någonting. Då börjar man ju sakta men säkert må lite bättre. Ångesten, till och med käka någonting.
Mm.
Ångesten börjar liksom dämpa sig lite grann. Och han får mig då att gå till Alkopol i Vimmerby. Och det är ett fantastiskt möte som jag aldrig kommer att glömma. Jag klär mig alltså i mörk kostym, vit skjorta, slips och attachéväska.
Mm.
Så här, jättesnygg lock i håret och sådär. Och knacka på. För nu är jag projektledaren. Och så här, tjena, Micke heter jag. Jag tror att jag kan vara alkoholist. Och jag tänker att jag vill åka på behandlingshem. Och jag vet vilket behandlingshem jag ska åka på. Så att om jag får era papper av, så kan jag skriva i dem så att det blir gjort på rätt sätt. Och under tiden, medan ni tar beslut om det, så skulle jag vilja ha samtalsterapi. Och jag föreslår 2 pass, dubbla pass, 2 gånger i veckan. Och de bara så här garvar liksom så här. Tror att nu kommer liksom businessmannen här och ska styra upp dem. Men jag fick samtalsterapi. Efter några gånger så där som man hade börjat lätta sitt hjärta. Nu hade jag ju både låtit bli att dricka och käkat. Och börjat prata. Vad jag tyckte var sant. Då kommer jag på, då vaknar ju den andra killen på andra axeln som säger att det var något så farligt, nu mår ju du ganska bra.
Mm.
Så jag kommer på en idé tillsammans med min alkoholpedagog och säger att du, jag tänker att vi gör så här. Inte vi, utan jag tänker då. Eller först frågar jag henne så här, men du, om det finns 1 miljon alkoholister, då måste ju finnas en som har klarat det själv. Och då säger hon, precis som alla socialmänniskor gör, att ja, det kanske det gör.
Mm.
Och det räckte ju för mig. Det är ju jag. Och då tänker jag vi gör så här, att jag ska fortsätta dricka. Men jag ska dricka med större mellanrum och med mindre mängd varje gång. Och det här förstår ju alla som har en beroendesjukdom att det här funkar inte.
Nej, jag sitter bara och ler. Den har man hört.
Typ.
Jag gör så här.
Exakt.
Man räknar ju bara så att tar det en vecka eller tar det 2 veckor innan personen är tillbaka i sitt vanliga drickande igen. Eller...
Ja.
För en människa som vet hur beroende sjukdomen fungerar så vet vi att det går inte att kontrollera. Du kan ju byta sätt och drycker och ja, man gör ju allt för att få det att fungera.
Men för mig så var det, alltså den här procentsatsen, jag är 1 av 1 miljon.
Ja,
så det är klart att det är jag. Alltså man har inget begrepp om storleksförhållanden eller någonting liksom.
Nej.
Och så var det verkligen då. Där sitter jag i min kostym och ska vara snygg då mot henne. Och gör ett upplägg. Jag ska fylla i hennes blanketter liksom.
Mm.
För att hon kan ju inte göra det själv. Och jag gör det här upplägget att jag ska dricka mindre och mindre med större mellanrum. Det innebär ju att man måste ju då ta i som fan första gången man dricker. Mm. Så man har lite att ta av. Och det gjorde jag ju. Och det skedde dessutom på Skansen när Vimmerby kommun hade någon stor fest där alla är där. Mm. Till och med så här statsministern och typ Astrid Lindgrens pris delas ut och sådär. Då spelar mitt band på Skansen. Jag är ansvarig för reklambyråns monter. Och jag planerar mitt återfall då. Det är sådana här helt hysteriska saker. Jag vet att jag går genom dansgolvet på Berns med 3 öl under kavajen. Upphällda öl under kavajen. För att jag ska upp i något rum.
Mm. Och smuggla med dig i ölen.
Ja, typ. Och du, alla fattar ju var den tar vägen liksom. Mm. Den var ju inte i glasen i alla fall. Och det där ledde ju sen, precis som du sa, jag tror det tog ett halvår för mig innan jag var tillbaks.
Mm.
Då small det ju till på riktigt. Då förstod jag vad alla liksom hade sagt. Då förstod jag liksom vad du sa nyss liksom.
Mm.
Men det gjorde jag ju inte innan. Jag var ju tvungen att göra det här också. Och där någonstans så var jag mottaglig för att åka på behandlingshem. Då hade jag återigen kostym. Attachéväska. Skulle anteckna allt som sades och sådär. Men så sitter det liksom en liten skåning som är narkoman och har, jag vet inte vad han har gjort för massa grejer. Han berättar, han öppnar alla dörrar för mig. För att om du åker ner på ett behandlingshem i svart kostym med vit skjorta och slips, då är du ju inte där. Du spelar ju en roll liksom. Så den här lilla killen där som var yngst av alla, han öppnade dörren för mig. När han pratade så grät han. Han berättade på äkta känslor. Han berättade hur det var. Han berättade liksom inte några uppdiktade historier. Han hade ingen kostym på sig liksom. Utan han bara körde. Och jag kände att jag vill ha det. Det där du gör där borta. Du är yngst av oss alla här. Du har levt ett liv som är skit. Du är rätt långt ner på liksom värdeskalan i samhället.
Mm.
Men du har din ärlighet. Och du gör det på rätt sätt. Så vill jag bli. Han är en jättestor inspirationskälla för mig och ärligheten. För det är ju många gånger man vill vara snygg istället för ärlig eller smart istället för äkta. Inte minst på sociala medier. Vi känner ju när det är äkta. Vi känner ju när det är på riktigt. Eller när det är spel. Och han gjorde det på riktigt.
Mm.
Och där någonstans föll mina fullskrivna kollegieblock av anteckningar. Och så började jag lyssna, liksom lyssna in istället. Känna in. Blunda och lyssna liksom.
För det är ju det som jag vill nå ut med alla mina fina gästers historier i podden. Dels för att folk ska känna igen sig, förstå att vem som helst kan drabbas av sjukdomen. Vissa av oss har den från födseln. Jag till exempel vet att jag har alltid haft den här beroende personen, så personligheten. Sen så kan ju vissa dricka till sig alkoholism och så. Men, och så vill jag ju nå ut med hur sjukdomen fungerar. Som, den är ju progressiv. Mm. Alltså det är inte så att du började med att dricka 4-6 pack om dagen när du var 14.
Nej.
Men du hade ju definitivt ett alkoholiserat beteende från början.
Mm.
Med minnesluckor och spy och det är så klassiskt. Det är ju många när de dricker i början som kan hamna där för att man vet inte hur mycket man ska dricka.
Mm.
Men för en alkoholist så blir det ju så här, ja men gud, det där vill jag göra om. Vad bra, vad skönt det var.
Exakt, exakt.
För en vanlig normaldrickare så kanske man hade känt så, nej alltså jag, det räcker med 3 glas vin. Alltså man slår inte över den där om igen.
För,
som vi gör liksom. Det är minnesluckor, det är fylla, det är spy. Det är, alltså vi hamnar på ställen där vi inte ska vara. Vi gömmer alkohol och också som du pratade om det här med ärlighet.
Mm.
Att vi blir experter på att ljuga för oss själva.
Mm.
Alltså dels för andra, för familjen. Att nej men jag har bara druckit 6 öl och så är det 3 sexpack till.
Mm.
Men framförallt så ljuger vi för oss själva.
Mm.
Att det är inte så farligt som det egentligen är.
Mm.
Eller att problemet inte är så stort. Men sen är det ju så att många som sen väl blir nyktra, förstår man inte då hur sjukdomen fungerar, vad det är som händer i oss, så är det ju lätt att gå in i ett nytt beroende som kan vara dating, socker. Socker är ju någonting som många faktiskt har innan de börjar dricka.
Mm.
Att det första liksom flykten från sig själv och sina känslor och tankar och fyller det här mörka hålet vi har på insidan liksom.
Mm.
Så många faller ju tillbaka till det när de slutar dricka och börjar äta väldigt mycket. Men man kan ju liksom hitta det där flykten på olika sätt. När man då slutar dricka så tycker man att man har livet, att man har saker under kontroll, men det har man ju inte. Man är fortfarande liksom lost. Man har fortfarande ett ohanterligt liv tills man fattar, oj, det här är beroende sjukdomen.
Ja.
Så här fungerar den och det här behöver jag göra. Det här behöver jag vara uppmärksam med och det här. Och ja, det är det som är så här, ändå någonstans här kärnan i den här podden, att jag vill nå ut med det. Liksom, du, alkohol var din huvuddrog, men hej, vi kan fly vad som helst.
Ja, och det går fort.
Här i början när du pratar om dina föräldrar, du pratar ju inte om någon alkoholism i din uppväxt. Men den här frånvaron av sina föräldrar känner vi är många som känner igen och säger det. Man kan växa upp med, alltså föräldrar man vet att de älskar en över allt annat.
Mm.
Men de är frånvarande, känslomässigt frånvarande för att de jobbar eller gör någonting annat. Och jag tänker på alla som växer upp i dagens samhälle där föräldrarna är frånvarande i sociala medier.
Mm.
De sitter mer med sin telefon än vad de är närvarande vid middagsbordet med sina barn.
Mm.
Vad det skapar hos oss.
Ja.
Alltså att det är så otroligt viktigt att vara framförallt känslomässigt närvarande. Fysiskt närvarande kan det ju vara, men är du känslomässigt frånvarande, då skapar det samma tomrum hos barnet.
Ja, precis. Och dit har jag inte ens kommit, men det är klart att när man sen sitter på ett behandlingshem där och börjar man analysera sådana här saker, det är ju då man får de här frågorna.
Mm.
Hur såg din relation med din pappa och sånt där upp? Man börjar bena i hur kostade din alkoholism? Liksom, hur många drack du egentligen?
Mm.
Och då kommer man ju till det att nej, men jag drack 2 sexpack kanske om dagen.
Mm.
Och då säger ju terapeuten då, är du säker på det?
Mm.
2,5 då. Och frågar, är du säker på det då? Ja, 3 då kanske. Och sen är man ju uppe i 4 liksom.
Mm. Man kan säga så här, om man frågar en alkoholist hur mycket den drack, om den säger 3 så är det dubbla.
Mm.
Det brukar alltid vara så, ungefär. Om det är frugan som frågar, hur många har du druckit? Men bara 4, då är det 8. Så. Mm.
Men det intressanta är ju, det är ju en sak att ljuga för frugan.
Mm.
Men det intressanta är ju när du ljuger för dig själv.
Ja, och för man gör det inför en alkoholterapeut.
Ja.
Alltså hur många går inte att söka hjälp och så sitter de där och ljuger.
Ja. Exakt.
Varför söker man hjälp då om man ändå ska, nej men det var inte så många, det är bara så här, och så är det ju det dubbla.
Mm. Ja, exakt. Vi gjorde ju Jag startade egen firma för länge sedan som naturligtvis gick i konkurs eftersom jag var alkoholist. Mm. Och då hade jag och min familj en besparingsplan.
Mm.
Där det stod hur många godispåsar och fläskkotletter och grejer vi skulle köpa. En budget helt enkelt. Fast den liksom, det som inte ingick i budgeten, det var ju ölen, för den hade liksom en egen kolumn.
Mm.
För den var liksom ett måste. Det var som att ha bensin för att man skulle kunna ta sig till jobbet. Sen tänkte jag också på en annan grej. På mitt behandlingshem så var det en alkoholterapeut som ritade upp en känslokurva. Över glada känslor och ledsna känslor. Den såg liksom ut som en orm med höga staplar och djupa dalar.
Mm.
Och då var det någon sån där skåning som ropade. Det där ser ut som ett sångpålägg av Ulf Lundell. Och det hade han rätt i. För sen när han gjorde, när alkoholterapeuten drog liksom ett streck genom alla de här kurvorna. Han kapar alla toppar.
Mm.
Och han kapar alla dalar. Och så sa han, det är det här ni gör liksom när ni dricker alkohol. Ni tar bort alla de här känslorna, de här topparna. Ni känner inte igen dem.
Mm.
Och det är det som händer när ni blir nyktra. Då kommer känslorna.
Mm.
Och de kan ju vara skitfarliga.
Mm.
Och starkast av alla är ju liksom kärlek.
Mm.
Och en nynykter människa som går in i kärlek kan ju vara jättebra, men den dagen det tar slut, då kan det ju gå fullständigt åt helvete. Där har man väl varit.
Mm. Jo, man rekommenderar ju att om man inte är i en relation när man blir nykter,
mm,
så ska man ju ta det lite lugnt med det, eftersom känslor kan ställa till det väldigt mycket för en, om det inte liksom håller som du säger.
Ja.
Men det är ju bara ett råd man brukar säga, så ta det lite lugnt i början med dejting och relationer. För många av oss när vi startar vårt drickande, då är det ju fest. Mm. Men vi kanske får en känsla av att vi får en bättre självkänsla och livet blir lite roligare. Mm. Men för många är det ju liksom att det är fest i början.
Mm.
Men sen går det över till självmedicinering, och när man kommer till det som du förklarade så tydligt, när du stod där på livets ände och kände så här, du vill inte leva längre.
Mm.
Då hade ju alkoholen hade ju slutat fungera, din medicin hade ju slutat fungera.
Mm.
Och smärtan blev för stor. Mm. Och det är dit många kommer.
Ja.
Alltså, hur många har inte vi under årens lopp träffat som hamnar med självmordstankar till slut?
Och ändå så att det ska gå, att det ska behöva gå så långt innan man överhuvudtaget ber om hjälp.
Jag har ju någonstans känt att alkoholen, den hjälper ju.
Mm.
Men den gör ju inte det. Den gör ju det bara värre och värre och värre.
Och till slut så tror man bara att den hjälper, men det är ju tvärtom.
Ja, exakt.
Även om någon säger att det är bra om man dricker 24 burkar öl om dagen, för man kan man ju nästan leva på panten. Men det är ju inte sant, utan det blir ett berg av dåligt mående.
Mm. Du slutade ju då dricka för 20 år sedan. Mm. Det är det ju nu, och det är helt fantastiskt. Men sen har ju livet
19 och ett halvt i alla fall.
Ja, 19 och ett halvt. Ja. Mm. Grattis i förskott. Det får man inte säga. Nej.
Nej.
Ja, men det kommer gå bra. Och det som är så inspirerande som med dig är ju liksom att du som sagt visar ju att livet händer även i nykterheten, men du fortsätter göra dina grejer. Och
när jag sökte hjälp och hitta någon att prata med, lite som jag känner att du gör med Beroendepodden, alltså hitta någon som berättar hur det är.
Mm.
Det jag kan bidra med till någon, det är att jag kan bidra med att finnas till hands om någon vill prata.
Mm.
Så då bestämde jag mig för att välja de här stora dagarna när folk är som, dricker som mest och är som mest ensamma. Typ julafton, midsommarafton.
Mm.
Och då har jag haft min telefon öppen och liksom 80-90 pers ringer.
Ja.
Och alla de här mötena blir ju fantastiska. Det är en del som är skitjobbiga såklart. Ska jag köra in i bergvägg och är full och sånt.
Mm.
Någon ville gifta sig med mig. Det var ju roligt.
Mm. Jo, för det har du ju gjort. Det har ju öppnat upp just telefonen de högtiderna. Och att det är så många som hör av sig, det visar ju att det finns ett behov av att prata med någon.
Ja, också. Det tror jag. Och jag tänker att det är enklare att sitta bakom en telefon.
Mm.
Än att göra, det är rätt jobbigt att träffa någon live.
Yeah.
Det är så mycket liksom man ska se ut och...
Mm.
Ja, det är så mycket grejer. Prata är enklare liksom. Och det är en bra grej.
Mm.
Men det är ju beroendepodden också.
Mm.
Och det är en av de anledningarna som gör att jag vill vara här.
Mm.
För det här är ju ett sätt att nå ut till den som behöver hjälp.
Mm.
Det är ju skitbra.
Ja, jo, det är därför jag startade podden, för att kunna nå ut till dem som behöver den.
Ja.
Och det är många.
Ja.
Det är många som hör av sig. Och som sagt, man kan ju höra av sig till mig. Om man behöver stöd och hjälp också. Men vad känner du just kring det här med sjukdom, motgångar och nykterhet då? Hur har du liksom tacklat det? För jag vet ju själv hur det är att vara med om jättekraftiga motgångar med tumören i skallen och utmattning. Och hade en psykopatisk relation och även i nykterheten. Och trots det inte liksom... Alltså det var en period som var riktigt tung känslomässigt, mentalt.
Mm. Och, det fattar jag.
Men att ta sig igenom det utan att behöva dricka liksom. Hur har du vänt? Hur har du tänkt när det varit jobbigt här med...
Ja.
För det är ändå en väldigt tuff grej du går igenom.
Mm. Ja. Cyklade in i den här lastbilen och hela min ögonsjukdom liksom dråsade ner rätt i huvudet på mig, bildligt talat. Jag känner att du måste liksom göra någonting åt det här.
Mm.
Och jag går alla de här tekniska, hur man pratar med sin telefon för att den ska GPSa och sånt. Det finns ju jättemycket tekniska grejer. Men varje gång du går på en gurkkurs och lär dig om att skära en gurka utan att skära fingret.
Mm.
Och lär dig att du ska ha en mörk skärbräda och sånt. Då träffar du människor som mår sämre än du, som ser sämre än du. Och då drar ju känslorna igång. Så alla de här kurserna jag har gått, de har ju också varit mentalt skitjobbiga.
Mm.
Och då har jag ju funderat på, hur fan ska jag göra för att hantera mina egna känslor? Och hur ska jag hantera mina egna känslor för att också må bra? För att få liksom ett bra liv att leva.
Mm.
Och det var ju då jag började blanda ihop de här sakerna som jag gillar. Jag gillar konst. Jag gillar stories, alltså bilder. Jag gillar kreativitet. Jag gillar djup. Jag gillar människor som pratar äkta sanning. Och då har det här kokts ihop. För den röda tråden i det jag egentligen har gjort i hela livet med Hultsfredsfestivaler eller reklambyråer eller möten, så har det ju varit förändring. Och förändring är svårt. Men förändring är också målet.
Mm.
Förändring är det att få stå... Alltså vill du stå högst upp på prispallen, då måste du göra något som någon annan inte har gjort. Mm. Och den prispallen behöver ju inte innebära att du får guld och grejer på dig, utan den kan ju vara... Det är ju din egen prispall som du har inne i hjärtat eller hjärnan.
Mm.
Då har det ju blivit den här föreställningen som heter Changes i förändring.
Mm.
Och den har en underrad som heter När livet förändras eller Du vill förändra livet.
Mm.
Och sist jag gjorde den här i Stockholm, då bara sprutade mina egna tårar. För jag blev så berörd av mig själv.
Mm.
Och precis som han på mötet på behandlingshemmet, så vet jag att jag måste ha med äkta grejer hela tiden.
Mm.
Jag kan inte skriva ett manus precis som jag försökt göra här idag. så jag inte använt en rad av mitt manus, tror jag. Det som är viktigt för mig är att jag vill inte sätta några epitet. Jag pratar egentligen mindre och mindre om, jag försöker använda ett annat ord för alkoholism, för det är så behäftat med negativ image.
Yeah.
Det är ju faktiskt en kemisk allergi.
Yeah.
Och då kommer man lite förbi den här, det brukar inte vara en nerpissad gubbe på parkbänken, utan det kan vara någonting annat.
Mm.
Och dessutom är det ju sant.
Mm.
Men det har inte det fula ordet. Och samma är det liksom med synskada, att hitta någonting annat. Någonting annat, alltså det, ord kan vara farliga när man använder sig av ord som redan är behäftade med massa åsikter.
Mm.
Och jag vill ju att min föreställning ska väcka tankar och leda till att någon som sitter där och som vill göra en förändring, det kan vara en ledningsgrupp, eller det kan vara någon som har problem med alkohol, det kan vara någon som har problem med relation, eller vad fan som helst liksom. Mm. För mig så är det viktigaste av allt är att jag gör det längst inifrån mitt eget hjärta och längst inifrån mina egna känslor. Så att det jag säger faktiskt är på riktigt.
Mm. Men är det någonting du skulle vilja avsluta med till om någon lyssnare sitter fast i ett destruktivt drickande, i ett beroende nu?
Ja, jag vet hur det är.
Mm.
Ring någon.
Mm.
Och berätta hur det är. Och antingen ringer du mig, eller så ringer du Anneli, eller så ringer du någon annan som du gillar.
Mm.
Och berättar att så här ser det ut i mitt liv. Jag tror det är en bra början.
Det är en bra början. Och på hemsidan beroendepodden.com så finns det en flik hjälp att få. Och där finns det länkar till olika ställen man kan vända sig. Och även mailadressen till mig. Så hör av er om ni behöver stöd och hjälp. Och fortsätt dela podden på sociala medier. Det betyder jättemycket. Och jag vill tacka igen Micke. All lycka till i framtiden. Och jättefint att få ha dig här.
Och stort tack för att jag får vara med här. Och tack för att du gör det här.
Mörk himmel. Ett regn faller sakta ner.